Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil.
Och jag sa dem, nu får du ge det, Emily. Vi måste plocka ut den. Jag bara, nej, jag ska för vaginalt. Och sen så slutade det med ett akut snitt. Okay. Det också.
God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och allt sånt står på schemat och denna vecka ska vi snacka extra mycket om kejsarsnitt. Men innan dess vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring lite allt möjligt. Det kan vara allt från förlossningstips till vad 17 man gör med en ettåring som vägrar sova. Ja, det är en supergrupp helt enkelt. Kom och joina oss där tycker jag. Men nu över till veckans gäst som är influencer och vloggaren Emily Walles. Som när det här poddavsnittet släpps precis är i färd med att förbereda sig för sin fjärde förlossning. Och nu blir det kejsarsnittsnack. Det blir urakut, det blir akut och det blir planerat. Allt får plats i detta inspirerande avsnitt. Med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Men nu välkomnar jag Emily Walles. Emily, du är supergravid, kan man
det
säga.
Det är jag. Så jag ber om ursäkt på förhand om jag flåsar för mycket.
Ja, det får man absolut göra.
Ja, men det är bra.
Hur mår du?
Ja, men jag mår som man ska i vecka 36. Mm. Det är väldigt gravid överallt. Gör sig påmind 24-7 den här graviditeten.
Ja.
Så att jag mår som jag förtjänar.
Förtjänar, då tänker jag ändå att du ska må som en riktig drottning. Men det kommer förhoppningsvis.
Det gör det, 100%.
Men du vet att det blir snitt.
Mm, det vet jag.
Ja. Hur känns det?
Detta snittet så känner jag att nej, men nu ska jag äga min förlossning. Mm. Jag har ju ett urakut, ett akut och ett planerat och nu ett sista planerat snitt i bagaget.
Du är, vad ska man säga, en erfaren snittare kan jag säga.
Ja, men det är jag. Var inte alls planerat så, men det har blivit så. Mm. Så att jag känner att denna gången så ska jag gå in med liksom mod. Jag ska äga min förlossning. Jag ska liksom verkligen ta till mig och leva in the moment och känna att nu ska jag föda barn. Mm. Det har ju inte alltid varit så, utan snittförlossningar för mig har varit ganska obehagligt.
Okay.
Så att, men nu ska det bli förändring på det.
Mm. Har du gjort något särskilt för att komma till den insikten, eller har du mest jobbat liksom själv, liksom egen terapi? Så
att säga? Ja, men precis. Mycket egen terapi, 100%. Mm. Men jag har också involverat både min barnmorska, sjukvården. För man har ju rätt så mycket rättigheter. Mm. Och jag har varit på planeringsmöten med både narkosläkare och läkare. Mycket planering med min barnmorska och pratat just kring hur jag vill att den ska upplevas. För att man pratar mycket om att skriva förlossningsbrev och så vidare. Mm. Men det gör man oftast inte inför ett snitt. Men jag tänkte ju att det här är lika mycket förlossning som någonting annat. Och nu är det ju min lott här i livet att jag får föda med snitt.
Mm.
Och jag vill också ta del av hela den här proceduren att liksom nu ska vi föda barn och sådär. Så att jag har gjort ett förlossningsbrev fast med då snittinriktning.
Mm,
och haft ett möte då med läkaren och narkosen och hur allting ska gå till.
Mm. Hur tycker du att de har bemött dig i det tankesättet, så att säga?
Nu, sista gången, har varit fantastiskt bra.
Mm.
Förra året, eller precis, nu är det ju nytt år, så förra året igen gjorde jag mitt tredje snitt.
Mm.
Och då upplevde jag att man kanske inte tog till sig lika mycket av mina önskemål och hur jag upplevde det och så vidare.
Mm.
Men denna gången har jag varit också väldigt tydlig med vad jag vill och vad jag kan kräva och så vidare.
Mm.
Och då har det faktiskt blivit fantastiskt bra.
Mm. Härligt, det är tur att det går att förändra.
Ja.
Vi börjar från början, tänker jag, lite mer. Det är spännande att få lite nutidsupplysning också. Hur gick dina tankar liksom, innan du blev mamma, så att säga? Vad hade du för tankar om familjelivet och när du skulle bli förälder och så?
Det har alltid varit något gigantiskt för mig. Alltid drömt om att ha en stor familj. Jag är ensam barn på min mammas sida där jag är uppvuxen. Var alltid avundsjuk på alla kompisar som satt många kring köksbordet och åt. Alltid drömt om att ha en stor familj med många, många, många barn.
Mm.
Så för snart 17 år sedan då, vilket är helt galet, så blev jag ju gravid.
Wow. Mm.
Med min son Dexter. Mm. Och fantastiskt roligt. Planerade liksom en förlossning. Skulle inte ha någon smärtlindring. Hade helst fött hemma. Liksom komma i ett med mig själv och bara gå in i kroppen och föda. Blev inte alls så. Utan jag åkte in, hade galna värkar och låg och skrek. Och sen efter 13 timmar så slutade i total kaos, trauma. Hjärtljudet gick ner och på bara ett par sekunder, som jag vet i verkligheten är ett par minuter, så är jag sövd och de plockar ut Dexter.
Mm. Vad var det som hände då?
Men hjärtljuden gick ner och jag var också väldigt utmattad.
Just
så jag var öppen 10 cm och var i krystfasen, men helt plötsligt så bara försvann hans hjärtljud. Och då agerade de. Och jag är ju jättetacksam för sjukvården.
Mm.
Men det blev ju väldigt traumatiskt. För att jag var ju helt förberedd på att jag skulle föda vaginalt. Och det här var ju inte alls. Jag hade inte ens läst på någonting om snitt.
Just det.
Och hade ingen aning om ens att det kunde liksom nästan ske. Även om man vet det, så känner man att det händer inte mig. För jag har ju planerat det här och skrivit mitt brev. Och nu ska det gå till så här.
Ja.
Jag ska ju bada och tända ljus och lyssna på musik.
Mm.
Så att sen vaknade jag upp där på uppvaket. Ingen visste någonting, jag visste ingenting. Vaknade upp själv, fruktansvärt.
Mm.
I efterhand så vet jag om att han vårdades ju på neonatalavdelningen. Och jag på uppvaket, så att säga. Och inte så konstigt att vi blev separerade, för han hade ingen möjlighet att komma upp till mig med att han var så dålig.
Just det.
Men det var ju ingen bra förstagångsupplevelse. Det där är ju lite, jag blir lika förvånad varje gång, för jag förstår inte riktigt hur svårt det kan vara att ge, alltså som du säger, jag fattar ingenting, jag vet inte vad jag var. Alltså det är många som har upplevt det och berättat samma känsla, att man inte får någon information eller man är ensam, och man, du vet. Och där, jag förstår inte riktigt, hur var det liksom, vad tyckte du att du fick för input från personalen där?
Just den förlossningen var inte alls bra. Nej. För jag, som du sa, så vaknade jag upp och jag förstod ingenting. Mm. Och kände liksom att det hade ju varit det första jag ville veta. För jag, någonstans med mig själv så fattade jag att någonting är akut. För alla började springa. Mm. Och helt plötsligt så bara sövs jag. Mm. Så när jag vaknade upp så ville jag ju liksom, okej, har min son överlevt? Vad har hänt? Vad skedde? Utan istället så kommer någon in och säger liksom, ja men vi får gå och ta reda på vad som har hänt. Och då i min vildaste fantasi, då tänker jag, okej, men nu ska de hämta någon läkare som ska komma med något besked. Att någon sköterska kanske inte fick lov att berätta det och så vidare. Mm. Och sen så kommer då en anhörig upp till mig som var med på förlossningen, och utan Dexter då så tänkte jag, nej nu är det här fruktansvärt. Så jag börjar ju få panik och liksom bara berätta för mig och så vidare. Men sen så visade sig då att han lever och vårdades, och läget var något så nära stabilt då så att säga. Men man ligger,
för det
där.
Är just det där som jag tycker är konstigt, att man liksom, det finns ju journaler och system för allt. Att, nu, jag vill inte gå in och kritisera hela sjukvården eller enskilda personer eller någonting, men det borde väl inte vara så svårt, tänker jag, att säga, okej, här ligger Erika, nu kollar vi på hennes när hon vaknar. Mm. Det här har hänt.
Precis, och sen går vi till henne.
Ja, precis. Jag förstår inte riktigt, för det blir ju ett fruktansvärt trauma, som du säger, att behöva spela upp olika scenarier i sitt huvud och inte ha någon aning.
Man gör ju det när det blir ett urakut, för då sövs man. Jag har ju gjort ett akutsnitt också. Mm. Och där är man ju ändå med och är med i hela processen och liksom känner att man ändå har något sån här kontroll.
Precis. Jag kan ju förstå att när man ett urakutsnitt, vi måste söva här, liksom, där finns ingen tid att spilla. Liksom. Men när du vaknar så tycker man ju att då har det ändå gått några timmar och det borde finnas något liksom system som säger att din son lever och ligger på neo. Alltså,
ja, men precis.
Liksom de här basala sakerna borde man kunna få veta, tycker man.
Det tycker man.
Ja.
Men slutet där, gott, allting
precis.
Gott.
Du fick ändå veta vad som hade hänt. Och,
ja.
Och vad gick det sen då?
Vi låg kvar i en vecka och det var mycket upp och ner med känslor och allting. För det pendlar ju ganska mycket. Från ena sekunden kan det vara väldigt bra till att det kan vara väldigt dåligt med ens lilla bebis. Mm. Och det var tufft. Jag var inte så gammal, och jag var 21 år bara. Mm. Och första barnet. Och jag fick ju ligga uppe på BB-avdelningen. Och min son låg ju nere på neo så att säga. Så bara den separationen var ju också jobbig, för han låg i akutrummet. Men väl så nödvändig, så det är ju inte, man hade inte velat göra om på det heller. Men det är klart att det var en väldigt annorlunda upplevelse och en förlossning som inte alls gick som man hade tänkt sig.
Nej, hur var dina, liksom, nu förstår man ju att liksom ens barn är prio ett på att hen ska må bra och så. Men i och med att du hade den här bilden av, du var till och med inne på femma förlossning och liksom så, till att det blir ett akut, alltså hur gick dina tankar efteråt när du kanske hade landat i allt det andra så att säga?
Tyvärr så landade ju det i att jag kände mig totalt misslyckad. Kände mig misslyckad som kvinna. För jag menar, alla kvinnor ska ju kunna bli gravid och alla kvinnor ska ju kunna föda barn. Men det är ju så långt ifrån sanningen som man bara kan komma. Mm. Så jag kände ju någonstans liksom att nej, det här blev inte alls bra. Jag blev bemött också ganska så här, ja men jaha, det slutade i snitt. Ja okej, men då har du inte du fött barn. Bara, fast ja men det har jag. Det var ingenting som var direkt bra alls.
Hur tog du det då? Liksom, hur mådde du efter den här tiden efteråt?
Jag mådde ganska dåligt, men jag fick fin hjälp av läkarna efteråt, för att alla var ju ganska medvetna om att det var väldigt traumatiskt. Mm. Så läkarna kom ju till mig och pratade och gick igenom hela förloppet sedan 2 dagar senare, så att jag faktiskt fick kontroll på vad hände faktiskt. Mm. Och efteråt så fick jag samtal med min barnmorska och så vidare. Mm. Och sen så tog det ganska många år innan jag faktiskt blev gravid igen. Mm. Och där bestämde jag mig igen, okej, men nu ska vi göra revansch.
Jag ska
får jag bara fråga innan du blev gravid igen, var det medvetet att du inte vill, alltså liksom, var det någonting som hade avskräckt dig eller var det bara life liksom, att det tog lite?
En kombination kan jag säga. Jag var väldigt rädd för att bli gravid och att föda barn, just för att, precis som du sa, det gick från att jag vill föda hemma eller ute i skogen till och med liksom, till att jag slutar röra akut på ett operationsbord. Så att det var ett medvetet val nästa gång då jag blev gravid att ta tag i det ganska så snabbt. Sökte hjälp tidigt för min förlossningsrädsla. Och fick hjälp. Och kände att nu vågar jag göra ett nytt försök. Så det gjorde jag med lilla Winston. Vi, såklart så händer det alltid lite komplikationer på vägen ändå, så han låg i säte. Så vi gjorde ett vändningsförsök, satte igång förlossningen. Och efter 3 dygn så sa de, nu får du ge det, Emelie. Vi måste plocka ut henne. Nej, jag ska föda vaginalt. Och sen så slutade det med ett akut snitt. Okay. Det också.
Och vad var det något särskilt de kunde se som gjorde att han inte ville komma ut, så att säga?
Jag öppnade mig knappt. Så jag var antagligen inte alls mogen. Och du får inte lov att pressa på för mycket. I och med att jag hade ett snitt i bakgrunden.
Just det.
Så var det.
Jag hur kändes det då?
I korridorerna, jag var ute och promenerade. Gud.
Jag förstår att du ville göra allt för att det skulle...
Ja, men precis. Jag visste ju lite att det var min sista chans. Jag ville ju ha många, många barn. Och snitt sätter ju tyvärr stopp för det. Och jag visste liksom att nu vinna eller försvinna, blir det här ett snitt så kommer jag aldrig mer få lov att föda vaginalt. Men ja, nu blev det som det blev.
Hur kändes det när de sa det där? Att nu får du ge dig.
Ja, ännu en gång så tog jag det jättehårt som ett misslyckande. Jag ville ju liksom så gärna föda vaginalt av så många olika anledningar. Det slutade med att jag panikade liksom på operationsbordet. Står till och med i journalen, patient försöker lämna operationsbordet. Men jag har ingen känsel i benen. Men hade flera.
Förlåt, men jag måste landa där lite. För du måste känna sån panik då. Alltså...
Ja.
Stackars dig, känner jag.
Ja, det var fruktansvärt. Jag hade otaliga panikångestattacker och liksom tänkte bara, nej, inte en gång till. Jag vill inte det här. Men samtidigt så ännu en gång så är man ju väldigt tacksam också för att vi har den sjukvården som vi har i Sverige. Men sen är det också ett argument som många vill att man ska luta sig mot och inte sedan känna mina andra känslor. Att ja, men det gick ju trots allt bra. Du och din bebis överlevde. Ja, och det är ju grunden i allting. Men jag har ju fortfarande andra känslor som jag känner. Och de behöver man också bearbeta. Och det var väl efter det snittet som jag kände att okej, men nu får jag börja äga mina snittförlossningar istället. Så istället för att känna mig misslyckad och istället för att liksom bara svälja alla människors, inte påhopp, men det är lite annorlunda frågor när man har fött med snitt och sådär.
Och jag kan tänka mig också att om man själv redan känner att det här var ändå inom situationstecken misslyckad förlossning, så blir vi kanske de här frågorna spär på de känslorna ännu mer, även om de inte var menade.
Exakt.
På det viset, liksom, kan jag tänka mig.
Exakt så är det. Och man tar ju illa vid sig för de här vanliga frågorna, bara hur kändes det att få upp honom på bröstet? Ja, men du vet, de bara, utan det är alltid, aha, det blir snitt. Varför det? Vad hände?
Men
vi går väl in och pratar om det medicinska då. Men jag har också upplevt världens största magiska ögonblick, liksom. Ja, där landade jag då med, men då är jag ämnad för att göra snittförlossningar och jag får liksom gilla situationen. Och där började väl egentligen resan och anledningen till att jag sitter här idag, att jag pratar mycket om snitt, började läsa på mycket om snitt och har väl någonstans idag landat i att en snittförlossning är exakt lika mycket värd som en vaginal förlossning. Att det finns egentligen bara en förlossning. Du föder barn, punkt. Oavsett om du föder det vaginalt eller med ett snitt. Och jag är väldigt tacksam att vi har faktiskt gått framåt. I Sverige är vi inte riktigt i framkant på att faktiskt ta emot sitt barn. För idag så finns det ju många
länder och sjukhus som drar ner skynket lite så att du faktiskt kan få ta emot ditt barn.
Ja, 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 okay.
Och dra upp det och liksom känna dig lite mer delaktig. Mm. Det är fortfarande ganska så sterilt. Mm. Du hörs första skriket bakom skynket och sådär. Men,
just det. För det har också varit lite att jag har hört att vissa har fått titta på skärm och vissa inte. Mm. Hur har du haft det i dina olika? Eftersom du har varit med om tre olika.
Ja, men precis. Jag har aldrig fått se det på en skärm. Däremot så är skärmen sedan där bebisen går till rummet med barnmorskan och pappan, eller den anhöriga. Där är en liten skärm så du kan se din bebis hela tiden innan den kommer till dig. Mm. Och det är väl jättemysigt så att du får följa med där. Men där handlade det väl lite också om någonting som var viktigt för mig i hela den här proceduren, det var ju liksom lite att acceptera, okej, men nu får vi göra det bästa av situationen och läsa på om alla moment och sådär. Att från början kanske man tyckte det var fruktansvärt att vi var separerade, att pappan och barnet var i ett annat rum och jag ligger här själv och jag har precis fött barn. Mm. Men istället så har man fått jobba mycket med sig själv, att nej, men nu är det så här denna förlossningen går till och accepterar och följer med på skärmen och tittar och pratar och liksom känner att men jag vågar ta plats i det här operationsrummet. Jag och mitt barn är i centrum. Mm. Alla är här för att hjälpa mig. Mm. Och idag så pratar jag liksom mycket och bara, ja men vad gör ni nu? Vad händer nu? Och, ja, men du vet, så här, så man ändå känner att nej, men jag är delaktig.
Mm. Det är ju fantastiskt att du kommit till den. Jag tänker att det är både, har säkert både med ålder och med liksom erfarenhet att göra att man vågar ta den platsen. Men så viktigt som du säger att man vågar äga det och liksom acceptera det och inse att det är precis, en precis lika viktig förlossning som alla andra.
Precis.
Alltså om man jämför det här urakuta snittet och det akuta, vad var de största skillnaderna mellan dem tycker du?
Gigantiska skillnader egentligen. Mm. Det urakuta, då har du ingen kontroll överhuvudtaget. Mm. Det liksom skedde på bara ett par sekunder, det här beslutet. Mm. Medan det akuta så han vill ändå gå igenom och säga okej, men nu är det dags för ett akut snitt. Mm. Du kommer att vara vaken under tiden och jag liksom... Den största skillnaden egentligen mellan det akuta snittet och det planerade snittet var egentligen att det planerade snittet, då var det bara snittförlossningen som var i fokus och jag hade inte tre dygn innan med utmattning och så vidare. Mm, så det gick liksom ganska så lugnt och sansat till ändå. Mm. Någonstans så hade jag ju liksom ingen erfarenhet egentligen alls av ett snitt. Och ännu en gång så hade jag varit dum nog att kanske inte läsa på egentligen om förlossningar kring snitt. Fastän, jag tror det var sjätte förlossning som slutar i snitt. Men oftast så är det liksom mest filmer om vaginal förlossning. När ska man åka in och hur ser det ut i ett förlossningsrum? Men det är väldigt sällan bilder på ett rum där man snittar.
Ja, just det. Mm.
Så ett litet tips är väl att faktiskt ändå ha lite koll på stegen.
Ja, precis. Nej, men det stämmer ju mycket att det är stort fokus på den vaginala förlossningen, helt klart.
Och det är förståeligt, för det är ju oftast den första vägen man gör sin förlossning.
Precis, men det är inte dumt att ha i alla fall lite koll på
hur
det
kan precis
tänkas gå till.
Ja. Mm.
Och sen då när det var dags för graviditet nummer tre, hur gick dina tankar där då? För då visste du att nu är det bara snitt som gäller eftersom du har gått igenom två innan.
Exakt. Mm. Världens märkligaste grej egentligen att få hem på. Så jag fick hem på brevlådan igår mitt datum för detta snittet. Mm. Där dimpade liksom ner ett litet datum på här. Idag ska du föda barn. och där kände jag liksom att okej. Okay, dags att läsa på. Hur går hela proceduren till? Jag pratade med läkarna, narkosläkare, min barnmorska och försökte göra en bra plan. Mm. Men det var ju trots allt mitt första planerade snitt. Så jag hade fortfarande lite dålig koll på vad man kan kräva och hur det hela ska gå till så att säga. Mm. Jag tyckte jag förberedde mig bra. Slutade med att jag inte gjorde det. utan upplevde ganska mycket panikkänslor även den gången.
Okay. Vad var det då? Vad tror du de var grundade i mest? Liksom?
Jag tror det är grundat mest i just det här att helt plötsligt så rullas man in i ett ganska kallt, sterilt rum med väldigt mycket människor. Och här ska jag göra det naturligaste i världen inom situationstecken och föda barn. Och ännu en gång så rullar sig in här. De här starka, alltså du vet här, man känner den här starka belysningen. Och ja, det blir inte den här mysiga feelingen liksom. Även om de är fantastiskt underbara som jobbar där och gör sitt bästa.
En parentes, vi kan ju också, eftersom du bor i Malmö, var du då i Malmö och födde?
Precis. Ja. Jag har gjort 2 snitt i Malmö och 1 i Ystad.
Okej.
Okay. Mm. Kommer göra mitt 4:e i Malmö. Så, ja, men där föddes Alexia, min lilla dotter. Gick bra, snittet gick fantastiskt bra. Efter mycket om och men så hamnade jag där på operationsbordet. Efter jag hade gjort lite strejk när jag kom in där. Och jag fick nog mest erfarenhet av denna snittförlossningen och kan säga att nu hade jag velat spola tillbaka bandet. Med all den erfarenhet jag har nu så är jag liksom redo för en snittförlossning.
Mm.
Nu vet jag exakt vad jag ska göra, hur jag ska tänka, hur det går till, vad jag kan kräva och inte kräva och så vidare. Men någonstans där ute har jag ju saknat all den här informationen.
Mm.
Jag har liksom fått leta så himla mycket och gräva så mycket i bloggar och forum och så vidare. Det finns liksom ingen perfekt manual så här. Ja, men det här kan du kräva. Skriv ett förlossningsbrev. Begär möten med läkare. Prata med din mammorska. För du har ju lika mycket rätt som jag sa innan att äga din snittförlossning.
Mm, verkligen. Ska vi göra en liten snabb manual då?
Ja!
Så, vad tycker du, liksom, ska vi säga 5 saker eller något som du tycker att man bör veta inför en snittförlossning och kunna kräva?
Så här på rak arm bara liksom. ja, men, nummer 1, planera din förlossning. Var tydlig med hur du vill att förlossningen ska kännas. Vill du ha, du kan önska musik, det hade jag ingen aning om. Du kan prata att ja, men jag vill jättegärna ha fotografier eller minnen från min förlossning. Vill någon hjälpa mig att ta bilder? Jag vill gärna ha upp mitt barn på bröstkorgen om möjligt. Börja amma direkt, köra hud mot hud. Du kan begära sen avnavling. Och du kan, alltså, egentligen allting som du kan kräva vid en vanlig förlossning kan du kräva vid ett snitt. Och alla de här viktiga punkterna ska du ta upp och berätta och säga, men det här och det här är viktigt för oss och så vidare. Och nu vet jag inte hur många punkter det blev.
Nej, det känns så många du kommer på.
och liksom ta upp det på planeringen. Nu, i vanliga fall när man har ett planerat snitt, då träffar du läkaren en gång från inskrivningssamtal och där tar de liksom, kollar lite hjärtljud och de lyssnar på dina lungor och så vidare. Och så kan du kanske säga lite önskemål. Jag valde att kräva 1 läkarbesök till där vi faktiskt gick in och planerade, för jag ville ha liksom en säker planering som står i min journal som alla kan läsa.
Just det. Var det svårt att få till?
Det var inte det. Utan jag har blivit bemött fantastiskt bra. Trots dessa tider som är nu så har förlossningsvården varit fantastisk och verkligen visat att de är här för att göra en så bra upplevelse som möjligt. Och där gick vi liksom igenom allting. Jag satt där tillsammans med min man och gick igenom allting som var viktigt för oss och hur vi ville att det hela skulle gå till. Förhoppningsvis så, för jag har ju sagt att det här ska bli förlossningarnas förlossning.
Ja.
Det här ska bli den första förlossningen som ska liksom bli magi från början till slut. Och nu har jag i alla fall förutsättningarna för det.
Har du någon sån här typ att om det inte blir, för nu kommer det ju bli absolut fantastiskt. Men om det blir så här, det blev okej, säger vi. Har du någon, liksom, har du jobbat någonting med de tankarna så att du inte blir superbesviken?
Så här, jag vet ju att ingen förlossning blir som planerat. Så att vad som helst kan hända. Allting handlar väl egentligen om att acceptera att det inte alltid blir som planerat. Men om man har en gedigen och bra plan i grunden så har man liksom något att stå på.
Verkligen, och har man förutsättningarna.
Precis. Och sen kommer det säkert hända någonting. Man kan ju ha ju inga garantier för någonting. Och det har vi också pratat om i förlossningsplaneringen. Vad som kan hända. Jag får lätt blodtrycksfall till exempel. Och vad händer då? Vad gör vi då? Om vår lilla pojke inte kan komma upp till mitt bröst direkt. Vad har jag för önskan då? Ja, men då har jag en önskan att min man ska vara med vår lilla pojke med barnmorskan och ta med honom dit där, jag kan ligga själv och så vidare. Så vi har även gått igenom alla de scenarierna. Sen är det klart att det kan komma scenarien som vi inte alls har förutspått, men vi har försökt gå igenom det mesta.
Det låter verkligen så.
Ja.
Vad spännande. Mm. Men nu har vi bara pratat förlossningen egentligen. Hur har du mått under dina graviditeter?
Ja. Första graviditeten. Extrem foglossning. Mm. Jag gick upp nästan 50 kilo vikt, vilket är jobbigt för kroppen. Mm. Alltså ont i knäna och det är svårt att röra sig och så vidare. Men annars så var det ändå en helt okej graviditet. Likadant andra. Mycket foglossning. Mm. Sen kom min tredje graviditet med en flicka. Och herregud, jag trodde jag hade vinterkräksjuka gånger 100 i, alltså jag vet inte hur många veckor. Det var så hemskt. Jag låg och grät på badrumsgolvet. Mm. Jag tänkte, mitt liv är över. Och jag har kräkfobi till på köpet. Liksom. Så, nej, det var hemskt. Helt sjukt. Det sjukaste jag har varit med om. Men ingen foglossning.
Nej.
Så det var ju bra.
Intressant det där, men det kan bli så annorlunda.
Exakt. Mm. Och nu fjärde pojke igen, tredje pojken. Foglossningen är tillbaka, inget illamående. Wow. Bara extrem aptit. Jag har precis käkat 3 frukostmenyer.
Ja. Ja, men du strålar hur som. Mm. Men så spännande det här med snitten. Jag tänker, för du har ju då inte liksom i din långa, gedigna snitterfarenhet behövt kämpa för att få ett snitt, så att säga.
Nej.
Men jag gissar att du har ju läst på mycket om allt. Har du några tips för den som gärna vill ha snitt? Hur man ska tänka då?
Igen, läs på. Mm. Du har rätt att bestämma över din egna kropp. Och det är kanske inte alltid så lätt att stå på sig mot läkare. För man kanske känner att de har en auktoritet. Mm. Och man känner liksom att men, lilla jag kanske inte har rätt och så vidare. Men det har du. Mm. För dina känslor är alltid de som är rätt. Ta med dig en anhörig som kan hjälpa dig och stötta dig. Och än en gång så finns det många bra konton till och med på Instagram. Där du kan följa och få tips. Med argument som du kan säga. Och mitt bästa tips är verkligen att stå på dig.
Mm.
Äg din egen kropp och ta plats. Våga ta plats.
Mm. Nu när det ändå, vad sa du nu? Var det 17 år sedan första förlossningen? Och nu när du har liksom haft en ändå bra planerat kejsarsnitt och nu när du har ett som du är rätt peppad på.
Mm.
Hur känner du nu så här liksom långt efter den första förlossningen som ändå var ett trauma? Känner du att du har bearbetat det tillräckligt eller hur ser du på den förlossningen idag?
Men det har jag. Den har gett mig erfarenhet och en väldigt ödmjuk känsla inför förlossningar och inför alla kvinnor jag möter som faktiskt föder barn. Att det kan vara magiskt men det kan också vara trauma. Tiden efter är inte alltid att ligga hud mot hud och amma i ett babyrum och tycka att allting är fantastiskt. Utan vi är många kvinnor och män där ute som kämpar med att saker och ting inte alltid blev som det blev. Och nu när allting slutade gott så är jag ändå glad att jag har den erfarenheten. Jag rättare sagt var väldigt naiv när jag skulle föda mitt första barn och tänkte liksom att allting skulle gå så himla perfekt.
Inte ensam om det kanske.
Nej, så för den sakens skull så har jag bearbetat det och tycker faktiskt att det har gjort mig till en bättre människa idag. Och har väl landat i att ja, men det blir som det blir och jag kan inte styra över det hur mycket jag vill. Däremot så har jag också lärt mig att desto mer jag kan planera och desto mer jag kan läsa på gör också grunden bättre. Liksom. Mm.
Kunskapen då?
Exakt, kunskap är ju makt.
Det är ju så.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du, jag tänker på den här lilla tjejen Emily som ville ha ett matbord full med barn och så. Storfamilj. Nu blir det 4. Mm. Är du nöjd då?
Nej, det är jag inte. Däremot så är ju min medicinska bedömning av min kropp det som kommer att få avgöra.
Ja.
Det rekommenderas ju bara 3 kejsarsnitt i Sverige.
Just det, det är också en parameter som man måste tänka
precis.
In.
Mm. Och någonting man också måste överväga när man väljer att göra snitt och så vidare.
Mm.
Och det är också en grej vi fick läsa på väldigt, väldigt mycket om. För vi mötte ju ganska mycket motgångar även i den proceduren. Frågan om sterilisering och du får absolut inte bli gravid igen. Och trots att jag vid mitt snitt bad om en utlåtelse. Okej, hur ser det ut när vi har öppnat upp? Är det mycket sammanväxningar? Hur tjock är min livmodersvägg och så vidare? Och efter det så var vi på läkarbesök och fick då en genomgång att rent medicin så bör din kropp klara av en förlossning till. Och där gjorde vi då valet. Sen är det då vissa komplikationer som ökar för varje snitt och det är därför man inte rekommenderar fler. Det är bland annat att moderkakan kan fästa sig i snittet och sen kan nästan splashas ut som en, vad ska man säga, slime i magen och fästa sig på urinblås och så vidare. Som ökar markant från det tredje till det fjärde snittet. Så vi läste på ganska mycket om det och gick redan i veck 8 eller 9 tror jag till specialistmödervården och gjorde ett ultraljud för att titta var graviditeten fäste sig och så vidare. Och såg att moderkakan inte var fäst vid snitt.
Så då hade det hade kunnat ske under graviditeten då liksom.
Precis.
Så då har man ändå haft koll på det hela vägen och allting ser bra ut.
Precis. Och det finns nog ingen som rekommenderar heller att göra ett femte snitt. Men sen är det också så här, vissa kvinnor kan göra ett snitt, andra kan göra 8 snitt. Vi i Sverige har medelstatistik med snitt. Men det finns ju de länder där det är väldigt vanligt att göra snitt, där många kvinnor gör 7-8. Och det finns ganska lite forskning också på det. För att de flesta skaffar inte 4-5 barn och kanske inte med en snittförlossning heller. I bagaget med alla. Så att det är lite luddigt och det är lite svårt. Och man känner sig ganska så utlämnad i att försöka hitta information själv. För att allmänna rekommendationer, ja, men jag vill ju gärna att du ska gå in på individnivå.
Ja, såklart.
Så att vi får väl se. Jag kommer att begära en utlåtande även denna förlossningen. För man kan ju tyvärr inte se hur sammanväxningarna ser ut från förra snittet. Så att
just det. Ja, men spännande.
Ja.
Det ska bli intressant att följa vidare.
Ja, men minst 5 barn.
Minst 5 barn är målbilden.
Ja, precis. Men jag kommer acceptera att landa i 4 barn och jag är jättetacksam för det är ingenting man kan ta för givet. Det är liksom en gåva som man är tacksam för varje gåva man får.
Visst är det så att man inte får göra vaginal förlossning efter att man gjort mer än ett snitt? Är det så? Och vad beror det på?
Så vi inom sjukvården och förlossning får det säga att man aldrig får göra, det finns ingenting som heter aldrig, utan vi pratar om rekommendationer och riktlinjer och så vidare. Mm. Och idag de riktlinjer som vi har så säger vi det att ett kejsarsnitt går bra. Och sedan så kan man diskutera om man då föder vaginalt nummer två eller inte, eller ska man göra kejsarsnitt igen. Så ja, det blir en diskussion, men man rekommenderar bara ett kejsarsnitt om man ska ha föda vaginalt.
Och vad är det som gör att jag kan ställa till det?
Då tänker jag så här, det är ju lätt att förstå. Man har ju gjort skurit upp livmodern, så det blir som ett sår som har läkt där. Och det har lättare att brista, så man ser ju att bristen på livmodern efter ett kejsarsnitt är ungefär, jag tror att det ligger på 1-200 kejsarsnitt om man föder vaginalt, så får man så kallad utestruktur, att livmodern spricker.
Just det.
Då man föder vaginalt.
Och Emily fick höra här att i och med att hon hade snittats tidigare så borde hon inte pusha på för hårt liksom när det var dags för en vaginal förlossning. Vad beror det på?
Ja, och då är det, vad menar man för hårt? Men orsaken är ju samma där. Om man utsätter livmodern för väldigt stor press så är det ju lättare att den brister än om man tar det mer försiktigt.
Ja. Och rent statistiskt, hur många förlossningar slutar i snitt i Sverige idag? Och kan man räkna ihop alla olika snitt, eller hur ser statistiken ut?
Jag kan väl bara dra så här ser det ut. Totalt i Sverige så ligger kejsarsnittsfrekvensen på 7,6-18%. Och av dem så ligger då 9,5% är planerade kejsarsnitt, akuta kejsarsnitt är 7,9%. Så. Sen finns det någonting som heter omedelbart eller akut kejsarsnitt.
Yeah.
Idag så använder vi inom professionen begreppet omedelbart kejsarsnitt. Och det är väl kanske någon procent av de här akuta kejsarsnitten som de ingår liksom i den frekvensen.
Okay.
Så tycker jag att vad som är, tycker jag är spännande, det är ju var man bor någonstans, att det har att göra lite grann med frekvensen kejsarsnitt. Om man tittar något som ligger högst på andelen kejsarsnitt, det är Stockholm som ligger på 21,5%, medan Östergötland, hon föder barn i Östergötland, de ligger på 12,3% kejsarsnitt. Det tycker jag att vi alla kan gå
intressant. Och fundera över. Ja, jätteintressant. Mm. Är det någonting som diskuteras, så du har några tankar kring vad det beror på?
Det här där blir spekulationer också. Nej, men det handlar ju om, tror jag, mycket om kommunikationen och förtroendet mellan kvinnan och barnmorskan under, som hon går hos sin barnmorskemottagning under graviditeten, inställningen överhuvudtaget till det här och hur man diskuterar. Mm. Sen så ser vi också vad man i så fall, om vi ska försöka hitta någon förklaring till det hela, så är det också att Stockholm ligger ju högst också med er ålder på förstföderska,
ja, till exempel. Mm.
Så är ju Stockholm äldst, och det tror jag har, om man ska bara hålla med till lite evidens, så är det det. I alla fall det är en av anledningarna till det. Men sen har vi olika inställningar och vi påverkas av varandra och så vidare. Så
En diskussion som kommer fortsätta garanterat. Mm. Nu har du ju redan liksom gett oss en hel radda med tips här. Men är det någonting mer du vill skicka med lyssnarna som är nyfikna på just det här med snitt i olika...
Alltså det som jag egentligen vill skicka vidare, och det jag alltid pratar om och det jag brinner för, är ju verkligen att du är minst lika stark kvinna fastän du gör ett snitt. Du ska äga din förlossning lika mycket. Våga stå upp för våra snittförlossningar. Våga säga ifrån när någon liksom bara, jaha, ja, men då har inte du fött barn på riktigt. Man bara, vad menar du på riktigt?
Dummaste kommentaren någonsin.
Exakt, men den är så vanlig. Under de här 17 åren har jag liksom fått höra så mycket, ja, men du vet inte hur det känns att föda barn. Jag bara, nej. Jag tyckte det kändes rätt mycket faktiskt. Att man liksom vågar säga ifrån, liksom, hey, men jag har faktiskt fött barn, precis lika mycket som dig. Och att man liksom inte ska känna det här misslyckandet. För jag har pratat mycket om det på mina sociala medier. Och jag kan säga att 90% av de kvinnorna som skriver till mig känner exakt så som jag har gjort. Mm. Att man upplevs liksom lite som misslyckad och man tar det på fel sätt. Och frågorna, precis som vi pratade om i början, de kanske inte är illa menade. Men nej, precis, de blir så illa menade. Ja. Jag vill ju prata om hur det kändes att få upp honom på bröstet. Jag vill inte prata om varför det blev snitt. Mm. Utan, för det kan ju vara högst personligt. För det finns ju de som inte är i min situation som faktiskt har valt snitt för andra orsaker. Mm. Som är av psykiska orsaker. Mm. Jag menar, det kanske inte så att jag vill fika bordet på jobbet. Bara, ja, varför blev det snitt? Nej, men jag har det här och det här i bagaget. Liksom, utan prata, åh gud vad mysigt. Mm. Och, ja, men, hoppa alla de där frågorna. Exakt. Och våga säga ifrån om någon ställer de här frågorna att
det är inte relevant. Liksom.
Nej, precis.
Nej. Jättebra. Mm. Typen, jag tycker att men den här ingången som du säger att äga sin förlossning är så bra. Jätteglad att du ville komma och förstärka fler kvinnor i det.
Ja.
Tack så hemskt mycket.
Tack själv.
Stort, stort tack Emelie Walles, som du såklart också kan hitta på Instagram och på YouTube. Och jag tror säkert att du får följa med en bra bit på hennes fjärde förlossning genom hennes kanaler. Så stort lycka till nu Emelie. Heja, heja! Fjärde förlossningen, here we go! Och äg din förlossning som sagt. Bra att ta med sig för alla, tänker jag. Stort tack också till dig kära lyssnare för att du har varit med oss. Vi hörs alldeles snart igen. Kram! Hörrni, vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt också såklart. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.